Radio Nola Skogs.
God morgon kära närradiolyssnare. Idag är det tisdagen den 13 maj och klockan är 9 på morgonen. Klockan 9 ikväll så kör vi repris på det här och det gör vi även på lördag klockan 9 på morgonen. I dagens ÖA kan vi läsa att befolkningen i Örnsköldsvik har ökat det senaste kvartalet. Och det är ju trevligt. Både inflyttning och antalet födda har ökat. Jätteroligt. Jag heter Tommy Dickens och tekniker idag är Erik Bergström. Idag ska vi berätta sommarminnen för er. Men först några ord om vad som händer i Radio Nola Skogs den närmaste tiden. På söndag klockan 9 då kan du lyssna till Robert Rungstad som ska berätta om självkänsla och självförtroende. Och kommande tisdag om en vecka, alltså den 20 maj, då sänder vi i repris mitt program om vindkraft från den 3 december i fjol. Detta med anledning av att det har varit mycket debatt om vindkraft, bland annat i Örnsköldsviks Allehanda den senaste tiden. I mitt program intervjuade jag både motståndare och tillskyndare av den stora utbyggnaden av vindkraft som just nu pågår i kommunen. Och jag ger en hel del fakta om vindkraften. Så vill jag också göra reklam för vår nya poddradio. Vet du förresten vad poddradio betyder? POD, det står för Play on Demand. Och fritt översatt kan man väl säga, lyssna när du själv har lust. Nu ska jag tala om hur man gör när man ska lyssna när man själv har lust. Först så måste du ha en dator och på den klickar du fram till www.radioovik.se. Och då får du fram en hemsida för Radio Örnsköldsvik och så klickar du på arkiv. Och där finns Radio Nola Skogs program från de senaste månaderna. Och också faktiskt sommarprogrammen från både 2012 och 2013. Där finns också en ruta att klicka på, webbradion, där man kan höra på den direktsändning som pågår. Dagens program är ett stafettprogram där vi ska berätta sommarminnen för varandra och för dig. Vi i Radio Nola Skogs som har gjort program under våren kommer att berätta för er. Och vi som finns här idag i studion, det är Sten Lundin, det är Erik Bergström, det är Sven Lindblom, det är Bo R. Holmberg, Görel Brattström, Per-Eddie Bjuggstam, Ann-Sofie Ingman och Åsa Bodén och så jag. Och så har vi Anki Hagström som sitter med mig i studion just nu och jag ska berätta ett sommarminne för henne. Välkommen hit Anki.
Tack Tommy.
Och alla ska också välja en egen sommarmusik och spela sen man har berättat.
Ja.
Ja, och nu ska vi se här Anki vad jag ska berätta för sommarminne för dig. Jag förstår du växte upp i det inre av Hälsingland i en by som heter Färila. Det är en mycket vacker bygd vid Ljusnan. Man kan jämföra med Bredbyn skulle jag tro i storlek och utseende. Vi bodde i en stor hälsingegård vid älven en bit från samhället. Och jag kan inte säga annat än att det var en härlig miljö att växa upp i. Då på 40- och 50-talen. Det var förstås lite tunt med organiserade aktiviteter. Riktigt tunt om man jämför med vad dagens barn och ungdomar har tillgång till. Men en aktivitet hade vi som var viktig för mig och många av mina kamrater. Det var ringlekarna på hembygdsgården. Färla hembygdsförening var en mycket aktiv förening och hade en ungdomsklubb som ansvarade för de här ringlekarna. I ungdomsklubben härskade min 8 år äldre bror Harry och hans jämnåriga kompisar. Ringlekarna arrangerades klockan 7 och 9 varje tisdagskväll på sommaren på hembygdsgården. Och dit sökte sig barn och ungdomar, jag tror i åldern 10-20 år ungefär. Väldigt populärt. Under alla år var det en farbror som hette Erik som var lekledare och hans kompis spelade dragspel. Vi höll till på en stor gräsplan på hembygdsgården. Och mest spännande var det när det regnade. För då fick vi flytta in i gamla sädesmagasinet. Och där blev det trångt och då kom man ju närmare flickorna. Och dessutom så fanns det boss kvar mellan golvplankorna i det här sädesmagasinet. Och det virvlade ju upp när vi dansade runt där inne. Så alla kroppar och kläder blev alldeles svarta av svett och boss. Vilken stämning det var. Och alla gillade ringlekarna. Och det berodde nog mycket på den här möjligheten att få hålla i flickorna för oss pojkar. Och kanske var det tvärtom också. När vi dansade. Här rådde inte samma kräsna inställning till vem man dansar med som gällde på vanliga danstillställningar. Alla var med hela tiden. Alla dansade. Så hände något när jag var 15 år. Min bror Harry och hans kompisar skulle ut i världen. Färla blev för trångt. De lämnade över kassaskrinet och en ordförandeklubba till mig och min kompis Christer. Vi skulle ta över. Hallå där, sa vi. Vi visste ju knappt vad en förening var. Men vi hade inget val. Det är klart att vi skulle ha kvar ringlekarna. Vad skulle vi annars längta till på sommarkvällarna? Så det blev ett tungt ansvar. Vi skulle anlita lekledarna, vi skulle fixa biljettförsäljare vid entréerna och ordna med fikaförsäljning i pausen och sätta in annons i Ljusdalsposten med mera. Och naturligtvis skulle vi vara med och dansa också. Och kanske fick vi också komma lite närmare flickorna nu när vi hade så betydelsefulla maktpositioner. Men lite nervöst var det allt. Ibland kan ju stora pojkar i stora bilar komma dit som hade andra avsikter än att dansa ringlekar. Men vi kunde hantera det i alla fall. Och allt gick bra. Tills Färla blev för litet också för oss. Vad som då hände med ungdomsklubben och ringlekarna, det har jag faktiskt ingen aning om. Jag återvände aldrig. Men ringlekarna, de sitter i ryggmärgen på mig. Jag kan alla steg till den här. En jägare gick sig ut och jaga. Och sju vackra flickor i en ring. Sju vackra flickor i en ring. Och jag gick mig ut i afton ut i en lund så grön. Ja, du känner igen dem, Anki.
Ja,
visst.
Ja.
Och jag känner hur det spritter i kroppen när jag sjunger om där. Och sjöng, det gjorde vi alla. Nu undrar jag förstås också om det här har dansats ringlekar i Nola Skogs. På somrarna som vi gjorde. Hur var det i Kiruna, Anki?
Ja, direkt ringlekar kan jag ju inte minnas att vi hade. Men mycket dans var det. Mm. Det var det. Alltså modern dans och så.
Modern dans.
Jajamensan, det var jätteviktigt att gå på parken varje lördag. Det var vårt nöje.
Ja, men då var det lite äldre än vad vi var, tror jag.
Då var jag tonåring i alla fall. Ja, ja.
Ja.
I de nedre tonåren.
Mm.
Men det låter så idylliskt när du berättar.
Det var idylliskt,
jag förstår det.
Och vi hade verkligen roligt på de här lekaftnarna.
Ja.
Men, nu ska vi få lyssna på den önskeskiva jag har. Det är Summertime med Miles Davis. Och det är jazz när den är som bäst, tycker jag. Thank you.
Det var Tommy Dickens önskelåt Summertime med Miles Davis. Nu har det kommit in en ny person i studion, Sten Lundin. Mm. Hej Sten.
Hej, hej.
Jag ska berätta sommarminnen för dig.
Vad trevligt, ja.
I stafetten här. Ja. För det första måste jag säga att jag tyckte det var lite svårt att hitta ett sommarminne. För när jag tänkte efter så tyckte jag att allt bara flöt ihop. Mm. Det var liksom samma sommar med i stort sett samma aktiviteter. Jaha. Som rullades upp i mitt, jaha, huvud.
Det var lika så för mig faktiskt.
Men... ja, det var inte så där riktigt enkelt. Men så fort man tänker sommar så får det ju liksom en sån här pärlemorglans. Mm. Och det är bara vackert och varmt och skönt och härligt. Och när jag såg tillbaka på min barndom somrar så tänkte jag att sommarloven var ju oändliga. Även för oss barn som växte upp 14 mil norr om polcirkeln. För jag är ju från Kiruna. Ja,
sen har det gått fortare och fortare.
Ja. Och nu går det så fort som man hinner nästan inte säga killevippen. Ja. Utan då är det över. Men som sagt, sommarloven var oändliga. Och mina föräldrar, de hade den åsikten att eftersom barnen bor på den här breddgraden som min mor... så måste de få luftombyte. Vi måste resa på somrarna. Och det gjorde vi. Vi reste varje sommar. Vi hyrde på Gotland i många år. Vi var i Stockholms skärgård. Och vi hyrde på västkusten. På Jätterön utanför Varberg. Vi var i Skanör i många somrar. Så det var från Kiruna genom hela långa, avlånga Sverige till Skåne. De var jättehärliga, men som sagt, de flyter ihop de där somrarna. Sen när jag flyttade fram positionerna lite grann så kom jag ända fram till 68. Och det var första gången jag kom till Ulven och upplevde skärgården här. Och jag blev alldeles förförd av miljön. Jag tyckte den var så oändligt vacker. Och där är den ju fortfarande och alldeles säregen. Och på något sätt så innehåller ju alla somrar samma aktiviteter där i skärgården. Mm. Båtutflykter, soliga dagar, varmt och skönt, umgänge med vänner, träffar med grannar och det här enkla och härliga som man längtar efter i synnerhet när man då jobbar mycket. Som jag har gjort i sina dagar. Men jag fastnade faktiskt för ett sommardatum när jag skulle berätta minne. Mm. Och detta sommardatum är den 3 juli. Och då kan man ju undra vad var det för speciellt med den. Ja, 1970. Då gifte vi oss.
3 juli.
3 juli. Ja. I lilla Helena Elisabeth-kyrkan på Gamlia uppe i Umeå. Och det var ju såklart en alldeles underbart solig och vacker och varm dag. Och ett jätteroligt minne. Och vi var ju jättelyckliga som en genom att gifte sig. Och sen så gick det några år. Och så var vi framme vid den 3 juli 1975. Och vad hände då? Jo, flyttlasset gick till Bonäset. Och vi flyttade in i vårat hus i Bonäse. 3 juli var första natten vi sov i nya, ja, villan. Och det var ju dessutom då 5-årig bröllopsdag. Mm. 1980 så hände någonting trevligt den 3 juli. För då flyttade vi in i vårat sommarhus på Ulven. Första natten 3 juli. Och det här låter så konstruerat, men det är inte det.
Det var inte planerat.
Nej, men det blev så. Och då var det alltså 10-årig bröllopsdag. Så det här med 3 juli har ju varit viktiga milstolpar i våra liv. Och hela den sommaren 1980 var som en enda lång sommardag. Det var underbart, varmt, vackert, härligt. Och det var ju mycket båtutflykter. Och barnen var små. Och det var liksom mycket idyll. Det är ju det man kommer ihåg, vet du. Det var säkert mycket slit och allt möjligt naturligtvis också.
Och bara soliga dagar.
Bara soliga dagar. Det regnade aldrig. Nej. Nej, men det var en 10-årsperiod i livet då mycket hände. Och man var oerhört aktiv. Barnen föddes och man jobbade mycket. Och det var en synnerligen aktiv period i livet. Numera är det så att huset i Bonäset är sålt sedan drygt 10 år. Men det hann att bestå. Både maken och sommarstället ute i skärgården. Och den 3 juli har vi alltså alltid anledning att fira mycket. Ja. Nu tänker jag spela min önskmusik och det är Monica Zetterlund som sjunger bedårande sommarvals, eller blusett som den heter.
Nå, blir det någon musik? Sommarvals Inte alls någonting om havets spegel, vita moln och vita segel. Inte någon logdans till handklaverets ton. Den handlar inte om bryggorna, vaggorna, myggorna. Inga bränningar som bryts vid dreven. Ingenting om Kalle Skeven som fyller fredligt sin kaffekopp med krok. Min sommarvals, vad handlar den om? Ingenting alls, den bara finns där. Krusning, skeppan står på kajen. Sommarnattens tjusning, pippar i kavajen. Flickan från Vinga, hon heter väl Inga. Men nere på kvällen så heter hon Ellen. De finns förut, undras Karin och dem. Så de sjunger jag ingenting om. Hör min bedårande sommarvals. Här på Jungfrusundet, ingen dans på Almagrundet. Inget de barmar och armar om din hals. En sommarvals om ingenting alls.
Det var Monica Zetterlund med bedårande sommarvals, och det var Anki Hagström som hade spelat den för er och berättat sitt sommarminne. Nu säger jag välkommen till en man med stiligt silvergrått lockigt hår, Sven Lindblom. Välkommen.
Tack och lov, tack, tack.
Och du ska strax berätta ditt sommarminne för oss och spela din musik, men jag ska få göra det först, och jag heter ju då Sten Lundin. Och det är som Anki sa, att sommaren, det är ju så enormt mycket och det flyter ihop liksom. Och särskilt så sen man bildade familj, så är det ju väldigt mycket där som hör sommaren till också, med husvagnssemestrar och allt vad det tillhör. Men någonting som jag har kommit tänka på särskilt, som har präglat väldigt mycket av mina somrar, det är läger. Har du varit på någon läger, Sven?
Jo, då, flera, och fortfarande är jag på läger som ledare numera.
Ja, just det, ja. Jo, ända sedan 10-årsåldern så har mina somrar rätt mycket präglats av läger. Både 1, 2, 3 och 4 läger per år. Och sen när man växte upp och blev i övre tonåren så var det ju till att gå in då som ledare på läger. Och det har jag hållit på med till bara ett fåtal år sedan. Nu så blir det inte så mycket med den varan, men jag saknar det faktiskt väldigt mycket, det här med läger. Och i mitt fall så har det ju varit kristna läger, då, församlingsläger, i de församlingar där jag har arbetat och med de ungdomar som har funnits där och även många andra ungdomar som har kommit med, barn och ungdomar som har kommit och varit med på läger. Och där på läger har jag faktiskt, kan jag säga, gjort några av mina allra största och starkaste upplevelser. Både vad det gäller gemenskap och roligt och trevligt, men också vad det gäller de andliga upplevelserna. För många kan det väl kännas så här att barn på läger och så ska de pressas på en kristen tro och kanske utsättas för övertalningar och sånt där. Men jag får säga att för mig så finns det enbart positiva minnen med det här med läger. Jag kan inte påminna mig en enda gång där jag har blivit påtvingad eller påpressad någonting utav det här, utan det har känt så rätt och så naturligt. Och sedan också som ledare så känner jag nog så att barnen har haft väldigt roligt och sin fritid. Jag har haft upplagt så att det har ju varit utomhus och lek och bad och mycket aktiviteter och lekar och stoj. Och så naturligtvis Bibeln, att läsa Bibeln och andakt. Och sedan har dagen ofta avslutats med något som vi kallar för frivillig bön. Där de som ville fick gå ut och leka och hålla på med det eller göra sig i ordning för kvällen. Och de som ville stannade in. Och den erfarenhet som jag har, det var att man faktiskt längtade efter de där kvällarna att få sjunga och be tillsammans och hur det växte sedan. Och jag har nu genom åren, nu när jag har blivit äldre, så är det jätteroligt. Man träffar ungdomar som har vuxit upp, som inte nu kanske finns med i en församlingsgemenskap, men som berättar vad roligt det var med de där lägren som vi var på. Numera är sommaren kanske mer läger på Gullvik. Därför att där har vi säsongsplats med husvagnen. Mm-hmm. Och nu håller jag på som bäst att ställa i ordning här i veckan. Nu ska förtältet upp. Och det är ju fantastiska somrar. Så framförallt läger och sen att få vara tillsammans med familjen. Som Anke sa så, det är bara soliga dagar när man tittar tillbaks. Eller känner du så också, Sven?
Ja, det är varje fall när det gäller läger så har vi haft en väldigt tur under flera av många år nu.
Ja, så det är fantastiskt. Sommaren. Men sen finns det ju också då människor som kanske har upplevt det annorlunda. En sån ska jag spela en sång av nu. Han heter Peter Hallström. Och han upplevde i sin barndom det här att tron blev en tvångströja. Han gjorde uppror. Och han lämnade, han är välkänd och han har ju berättat om det här själv då, så att det är inte något som jag avslöjar. Han har skrivit mycket musik, bland annat Håll mitt hjärta som Björn Skifs har skrivit texten till. Sarah Dawn Finers kärleksvisa med flera. Sen för något år sedan drygt så hittade han tillbaka till sin tro. Och han gjorde då en skiva som heter Brev från en förlorad son. Och där har han en sång som jag tycker hör både sommar med isen som smälter, snön som tinar, frosten som försvinner och så också i hans hjärta. Den heter Salig för en stund.
Huvud i din hjärta.
Här, men nu, den var felmärkt låt, så att nu kommer den rätta istället. Salig för en stund med Peter Hallström.
Så vart
Ja, tack Sten Lundin för ditt berättande om läger och den musik som du bjöd oss på. Det kommer jag att tänka på att jag under de senaste 12-15 åren också haft möjlighet att vara lägerledare på Lilla Bureholmen. Och det jag då, min uppgift framförallt har varit att segla med de här lägerbarnen. De brukar vara omkring 40 till antalet och de trivs alldeles förträffligt på Lilla Bureholmen. I år börjar vi lägret den 5 augusti. Men det var inte det jag egentligen skulle berätta om mera som, utan mitt liv som seglare. Det började ju redan i min hemby Rönholm som ligger då i Nordmalings skärgård, tvillingby till Ava brukar jag säga. Och där började jag segla med rådbåtar och alltså hemsydda bomullssegel. Men sen så blev det lite mer, när jag flyttade till Piteå, med lite mer havsgående båtar också. Och sedan 80-talet så gör jag och min yngste bror mest varje sommar en segling till Österbotten. Och nu tänkte jag berätta om en minnesvärd hemsegling från Kaskö i sydliga delen av Österbotten. Kaskö förresten, som Herman Lindqvist berättade för något 14 dagar sedan, att det skulle vara den mest svensktalande staden på det finska fastlandet. Där talar 98% svenska i Kaskö. Det är en väldigt, väldigt liten ort. Det är mer än att likna vid en by. I alla fall så var det lågtrycksväder, men vi gick ut från Kaskö en förmiddag för att segla hem till Nordmaling, och då tog vi sikte så fort vi kom utanför de yttre skären där på Valinsgrundet som ligger då utanför Husum med Nordmaling, ungefär varifrån man räknar. Det spelar inte så stor roll, det är lika långt från flera olika platser där. Och vi seglade ju då hela dagen, och på kvällen så hörde vi på sjörapporten att det var en kulingvarning utfärdad från väst för följande dag. Och så såg vi att molnen tornade upp sig och så började det regna. Och efter ett par timmar så började åskan också. Och så vi såg att inför svenska kusten så var det stora svarta moln och blixtrar och blixt och dunder. Och då höll vi lite ute till havs. Vi ville inte komma in i det värsta ovädret, men samtidigt hade vi också kulingvarningen som var utfärdad, som inte vi, ja, vi ville ju nå någorlunda svenska sidan innan kulingen skulle komma. Och vi hade ingen vind, utan det var ett skyfallsliknande regn, så vi hade storseglet uppe och gick med motor och sikte då på Valinsgrundet. Och det här var ju då i början på 90-talet som jag nämnde, och vi hade ju inte någon GPS, utan det var ju bara att gå kompasskurs och så kallad död räkning på distansloggen. Och när vi hade seglat då närmare 100 sjömil och tänkte att nu borde vi vara framme vid Valinsgrundet, så helt plötsligt så stod ju där en fyr också alldeles in till båten faktiskt, väldigt nära. Men det var det att den blinkade vitt sken horisonten runt. Och det ska ju inte Valinsgrundet göra, utan det är ju en sektorfyr som vägleder sjöfarten i sektorerna vitt och grönt och rött. Och den här blinkar vitt horisonten runt, så det stämde ju inte alls med Valinsgrundet. Och vad gör vi nu då? Vi hade norra Långrogrundet som vi kunde tänka oss att det också kunde vara. Men djupkurvorna stämde, vi hade ett ekolod i båten. Och vi bestämde att det här är ju i alla fall Valinsgrundet. Den får blinka hur rackaren den vill, så är det Valinsgrundet. Och så tog vi en ny kompasskurs från den då mot Stjärnö udde. Tänkte att då kommer vi i alla fall, hur dålig sikt den är, så är det ju så hög kust där, så vi ser ju i alla fall kustlinjen där innan vi stöter på land. Så vi bestämde att då tar vi en ny kurs och seglar mot Stjärnö udde. Och så fortsatte vi med motorn någon timme till, och då helt plötsligt så då blev det då började det ljusna också, för då var det på morgonsidan. Och så blev det klarnade upp, och helt plötsligt såg vi hela den svenska kustlinjen då väldigt tydligt och ganska nära dessutom. Och så kom kulingen, och då pepte i ordentligt ska jag säga. Och som tur var hade vi bara storseglet uppe, för den kom väldigt häftigt den här kulingen och brallade ordentligt. Men då den kom ju från väst, så det hann ju inte bygga upp allt för hög sjö ute till havs ändå, utan det bar iväg då in mot Avarönholms skärgård med en väldig fart. Och efter någon halvtimme och så var vi i alla fall i lä då inne i skyddande vatten. Och det här var ju en väldigt minnesvärd och lite dramatisk upplevelse. Sen då kommer vi underfund om att vad det här som hade hänt, det var ju att Valinsgrundet hade fått sig en ordentlig knuff av isen. Och alltså den stod inte riktigt rakt upp och ner som den skulle göra, och därav följde att Sjöfartsverket hade varit där och byggt om den till en fyr som lyste vid horisonten runt. Och det där, det går ju att läsa om i underrättelse för sjöfarande, men det är ju inte precis en laktyr som man har på nattduksbordet, inte ens man är seglare. Så vi visste ingenting om det där förrän efteråt. Och nu kan vi skratta åt det, och numera när vi seglar till Österbotten, som vi väl också planerar att göra till sommaren, då har vi GPS i båten och behöver aldrig fundera på var vi är någonstans, utan då har man full koll. Den här tiden i maj, imorgon ska jag sjösätta egen båt förresten, så är det ju så vi som har lite sjöfart i blodet, vi längtar ju väldigt mycket till havs just den här tiden när vi är sjösättning av båtar. Och därför tänkte jag bjuda dig, Sten, dig Erik Bergström, som nu tar över efter mig. Välkommen till studion, Erik.
Tack, tack.
Jag ska bjuda dig nu och alla lyssnare på en riktigt fin hyllning till havet. Och det blir Till havs med Jussi Björling.
Ja, och då är det jag, Erik Bergström, som sitter vid pratmikrofonen, och jag har fått in Bo R. Holmberg.
Ja, men så trevligt att vara här.
Ja, det är lika trevligt att ha dig här.
Vad trevligt.
Ja, och jag ska berätta en liten, det här är ju inte en episod, men som sagt, det här är inte ett sommarminne, utan snarare en sammanfattning av flera sommarminnen från de magiska somrarna när jag lämnade ungdomen och blev en ung vuxen. Starten på det hela var nog när jag fick körkortet. Och pappa lånade välvilligt ut sin bil på helgerna. Jag tvivlar på att jag skulle ha gjort det till min son om jag haft någon. Märkligt nog hände det aldrig att bilen blev skadad. Och jag behövde inte arbeta de här somrarna, så frihetskänslan var enorm. På fredags- och lördagskvällarna var jag ofta ute till tidig morgon. Men aldrig ett ont ord från mina föräldrar. Jag hade en mycket stor frihet och åtnjöt ett stort förtroende som jag aldrig missbrukade. Jag hade en kamrat. Inte hade, jag har fortfarande. Men sen han övergick till att endast vistas på orten under juli månad så har det blivit på ett annat sätt. Vi brukar träffas ett antal gånger varje sommar i alla fall. Han hade en ordentlig ruffad segelbåt. Sommarens höjdpunkter var när han och jag gjorde segelturer runt i vår underbara skärgård. Målet var bara att komma tillbaka till utgångspunkten. Jag minns en gång när vi kastade ankar i Mattkärlsviken och lagade åt lunch där. Ett särskilt minne har jag av den härliga seglatsen till och från Trysunda som vi genomförde midsommar. Det som är svårast att greppa är att i runda slängar är 40 år sedan detta hände. Det känns som igår, men ändå en annan tid. Medan vi begrundar tidens gång och tänker på vackra svunna somrar lyssnar vi på Barbro Lillbab Svensson som sjunger Som om sommaren.
Som om, som om, som om, som om sommaren, sommaren.
Det är sol och det är bryggor, det är sommar, det är grönt. Det är segel, det är myggor, det är bad och skön. Kanske vandrar du med vännen genom skog och över mark. Kanske lyssnar du till musiken ifrån folkets park. Och den kyss du får i natten aldrig någonsin smakar den.
Sommar, 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 sommaren, sommaren. Sommar, 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 sommaren. Se på solen, se på månen, se på alen, det är skön.
Känn, det doftar av violen och av björk och lön. Se på flickan, se figuren, aldrig någonsin ser du den.
Som om, som om, som om, som om, som om.
Vi har lyssnat till Lill-Babs som sjöng Som om sommaren, önskad av Erik Bergström. Och nu har jag fått en gäst här inne i studion, nämligen min kollega i filmstudion, Görel Brattström.
Tack så mycket.
Och jag tänkte berätta en liten episod från min ungdom. Så nu gäller det att du lyssnar här. Nej, men jag skulle säga så här att jag lärde mig simma väldigt sent. Säkert i vuxen ålder. En sak vet jag. När jag arbetade på Sandslåns sorteringsverk i början av 60-talet så kunde jag inte simma. Det var väldigt många av de äldre som inte kunde det heller. Min morfar till exempel, han stod på intaget där hela sitt liv. Och jag tror aldrig han tog ett simtag i sitt liv. Det här påminner om fiskare som heller inte kan simma. Nåväl, det här var ju inte så farligt egentligen, även om man vistades nära vatten, om man inte ramlade i. Och även om man ramlade i vattnet från ett indrag eller en kam
och komma under timret, så skulle ju de som fanns i närheten kunna upptäcka ens belägenhet och hjälpa en upp. Men den här gången då var det så här att en morgon när jag kom ut på rännan, så skulle jag varken stå på en kam eller ett indrag och dra in timmer och sortera timmer, utan jag skulle lossa i kanalen. Timret som sorterats i de olika måtten, de drogs av arbetare som kallas för prejare ut i kanalen för att föras till buntverket. Ibland var det då så att det fastnade en stock i den här kanalen, och då stannade ju liksom hela mattan av stockar. Och de här, det var fyra rännor på Sandslån då. Och då slogs rännorna om vilken av dem som skulle vinna det här skiftet. Alltså genom vilken ränna som man skulle sortera mest timmer under dagen eller natten. Och därför så behövde man då någon som sprang och lossade i kanalen. Och det var jag den här dagen då. Och nu var jag väldigt långt ifrån både de som fanns alltså på rännan och sorterade timmer och de som fanns på buntverket. Jag var liksom i ett ingenmansland. Och skulle jag nu ramla i vattnet, då skulle ingen upptäcka mig. Det gick slanar över kanalen här. Och på dem stod jag då och liksom petade undan stockar som hade fastnat. Men så kände jag när jag stod på en sån här smal slana att jag höll på att förlora balansen. Jag hade lossat timret eller den stock som hade fastnat. Och vattnet var liksom blankt under mig. Ett svart, hotande vatten. Jag vet inte hur det här gick till. Men jag hann liksom tänka att om jag föll i så skulle jag kanske aldrig mer komma upp. Men då var det så här att snett framför mig så löpte en smal vajer. I det ögonblick jag föll och insåg min belägenhet så kastade jag mig uppåt och utåt och ut mot vattnet och fick alltså med ena handen tag i den här vajern. Och med hjälp av den drog jag mig mot bryggan. Det var en väldigt varm dag. Solen brände. Men jag minns att jag stod där på bryggan och darrade lätt. Och sen gick jag till basen och så sa jag att jag måste hem för att byta om, för jag har fallit i. Och han såg minst sagt förundrad ut. Jag skulle ju ha torkat på några minuter. Det där ögonblicket när jag inser att jag håller på att falla återkommer ganska ofta hos mig. Och jag har försökt gestalta det många gånger i mitt författarskap också. Och jag är väldigt tacksam över att jag hade sinnesnärvaro nog att kasta mig ut i vattnet och mot vajen. Annars kanske det hade varit game over redan vid 17-18 års ålder. Sandslåns sorteringsverk i Ångermanälven. En gång världens största. Och det här var i början av 60-talet. Det var dagskift den här gången. Men på natten kanske man någon gång kunde få se månsken. Och nu ska Kalle Grönstedt spela just Månsken över Ångermanälven. Thank you.
vi andra är också glada att Bo R. Holmberg hade sinnesnärvaro nog och kastade sig över vajern. Nu har jag i studion fått in Per Eddie Bjugstam som jag ska berätta mitt minne för.
Det blir spännande.
Ja, det får vi se hur spännande det är. Det är ett cykelminne och vi pratade lite om det innan att i filmstudion så har vi visat ganska mycket filmer som handlar om cykling. Och det beror faktiskt inte på att jag är road av att cykla, men man kan tro det.
Jag minns bara en cyklists död.
Det är en film som heter, ja, så. Den har vi inte visat.
Gammal spansk film.
Den återstår. Ja. Den återstår. Men cykling är ju ett bra och trevligt sätt att framåtskrida. Man kommer liksom framåt på ett bra sätt med cykel. Och flera somrar så har jag cyklat i Österbotten och bland annat varit i Kaskö som Sven pratade om tidigare. Och Österbotten är bra att cykla i för det är föredömligt platt. Sen har jag också cyklat en hel del på Rygen. Och få vet var Rygen ligger. Det är inget givet resmål. Men däremot så är det många som har varit i eller passerat Sassnitz. Och Sassnitz ligger på Rygen. Och det här minnet handlar om Rygen och ett cykelminne från den här nordtyska utposten. Och tiden är sensommar, det är augusti och hela Europa har semester. Och så även Tyskland. Och vi har ju också semester och det finns en del andra cyklister också. Där är det också lättcyklat och det är nästan alltid möjligt att bo i det som kallas för Zimmerfrei, så man får alltid någonstans att bo. Det är väldigt vackra vägar. De är inte så breda, ibland är de kullerstensbelagda. De är kantade av alléer så det är skuggigt och härligt. Men det finns ju sällan cykelbanor. Och det här var ju då vid första tillfället som vi var lite dåligt informerade. Vi hade informerat oss dåligt helt enkelt. Så vi visste inte riktigt hur det såg ut. Men det blir ganska snart obehagligt att cykla därför att det är en så förfärligt tät trafik. Alla vill vara just på Rygen den här tiden. Det finns mycket fina stränder och det finns mycket stränder med ånetextil. Det vill säga det är sådana här nudiststränder som finns gott om. Så det var mycket folk. Och vi hade ju... Det var snabb trafik och snabba bilar alltså i båda riktningarna. Så det uppstod ett baksug när man blir omkörd av en snabb bil. Och vi blev vingligt och det blev ganska obehagligt. Och cyklarna var tunga av våra cykelväskor. Men huvudet hade vi ordentligt slagit in i hjälm. Men vi funderade hur vi skulle lösa det här. För att vi blev ju allt omöjligare att cykla. Och vi tänkte vi kan ju inte cykla mellan 6 och 8 på morgonen. Det var ju inte särskilt bra alternativ. När trafiken hade varit lugnare. Men det var i alla fall inte det vi gjorde. Så att vi fick helt enkelt... Jag konstruerade en stingpinne. Jag tog en gren och satte den fast på pakethållaren. Och längst ut satte jag en vit chalett. Så att egentligen så såg det här ut som en rena fredsflaggan. Men det tyckte nu inte de här bilisterna. Den här jämna strömmen av snabba bilister. De blev så arga. Och de tutade så förfärligt. Och de höll på att bromsa in. Och många knutna nävar och finger i luften fick vi. För ingen ville ju repa sin bil. Nej. Men vi cyklade därefter lugnt på. Det var väldigt bra. Det var ingen vinglighet och inget baksug. Och vi hade mycket bättre svängrum. Så att... Jag skulle egentligen vilja säga det att jag saknar stingpinnen. Var tog den vägen? Den finns inte mer längre. Och den är alltså som en konkret hållare av ett avstånd.
Det var länge sedan man såg en sån.
Ja, eller hur? Alltså, det var väl jättefiffigt med den. Men alltså, dels håller man avstånd. Men sen skulle jag också vilja ha välkomna en mental stingpinne. Och den skulle jag vilja ha i Stockholmstrafiken. Och den skulle då sitta på bilen i form av ett Y. Alltså man skulle ha en landskapsbeteckning eller en länsbeteckning på bilen. För då skulle alla andra bilister förstå att här kommer det någon som inte är så himla snabb och byta alla filer samtidigt på Essingeleden. Så att den skulle jag vilja ha. Och egentligen skulle jag nu spela Sting. Men det gör jag inte. Utan det kommer en annan låt här som kan komma nu.
Thank you. She's looking pretty fine to me now. Oh, 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 yeah. Oh, baby, 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 baby. No, 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 you cry.
Ja, det där var Janis Joplin i en annan version av Summertime. Jag heter Per-Eddie Bjugstam och mitt emot mig sitter nu Ann-Sofie Engman som ska lyssna på mitt sommarminne.
Det ser jag fram emot.
Ja, det går så här att vi hade en gång en båt i familjen. Och den hade ett namn, den hette Woodsmoke. Ett konstigt namn som antyder att den eldades med ved och tillverkade rök. Det var alltså en ångbåt.
Mm-hmm.
Nu var det här en väldigt vacker båt. Den var byggd av fura och mahogny. Egentligen var det en barkass. En båttyp som användes för att kommunicera med fartyg som ankrade ute på redden. Det var ju vanligt förr i tiden.
Mm.
För oss blev den där båten en klenod och ett äventyr. Med en sopsäck ved kunde man hålla ångan uppe i en timme. Och ibland komma upp i 5 knop. Man kunde faktiskt se en antydan till bogsvall. Nu är det så att ångmaskinens varvtal, det är ungefär som ett människohjärta i vila. Det vill säga varvtalet är cirka 60-70 varv i minuten. Och det är väldigt vilsamt alltså. Inte som en dieselmotor, den låter ju mer som en morrande tiger. Men den här gången som jag tänkte berätta om, då gled vi man och hustru och tre barn sakta längs kusten. Vi hämtade mera ved på något hygge på någon ö. Och så tuffade vi så småningom in i Baggviken på Mjältön. Det visade sig att flera hade valt den platsen för kvällsmyset. Och det var alltså fullt av segelbåtar och mycket folk på bryggan. Vår ankomst hälsades med hjälpsam nyfikenhet kan man säga. Allmän samling på bryggan och utfrågning om den här märkliga farkosten som vi kom i. Det var väldigt trevligt faktiskt. Nu är det så att en ångbåt som lägger i land, den måste sänka ångtrycket stegvis. Och därför också fortsätta att ånga på en stund efteråt. Och ja, vi märkte ju att folket som vi pratade så glatt med, efterhand så fick de andra sysslor, de ursäktade sig och började förbereda avfärd. Och, ja, vi tänkte inte så mycket på det, men ja, det tog inte så länge så var vi faktiskt ensamma i viken. Kunde det där ha något samband med att ångan från vår skorsten också innehöll små oljepartiklar? Man smörjer nämligen cylindern via ångan. Och de där partiklarna, de får ångan att kondensera en bit upp i luften och sen kommer de ned som ett stilla men lite grått duggregn. Och vi börjar väl så småningom ana att det där inte passade våra nya vänners klädsel, men ja, vad ska man göra? Det är i alla fall inte så dumt med en egen brygga, eller hur?
Nej, precis.
Ja, då ska vi lyssna på en annan ångmaskinslåt.
Gillar de fester med pompa och med ståt. I smoking bland våra gäster, jag smilar och går åt. Och efter några timmar är allt ett stort hallå. Jag söker då en lugnare nivå. Då går jag ner i min källare, där lever jag sällare. För där har jag kvar min gamla ångmaskin. Jag matar metatabletter i den, lyssnar och glömmer tiden. Tar ett glas vin i ångan från maskin. Många dagar är trista och många himlar grå. Om nästa dag är den sista ser jag helst att den är blå. Men skulle något hända som ingen kan rå för, så vet jag ganska säkert vad jag gör. Då går jag ner i min källare, där lever jag sällare. För där har jag kvar min gamla ångmaskin. Jag matar metatabletter i den, lyssnar och glömmer tiden. Tar ett glas vin i ångan från maskin. Då går jag ner källare, där lever jag sällare. För där har jag kvar min gamla ångmaskin. Jag matar metatabletter i den, lyssnar och glömmer tiden. Tar ett glas vin i ångan från maskin. Då går jag ner i min källare, där lever jag sällare. För där har jag kvar min gamla ångmaskin. Jag matar metatabletter i den, lyssnar och glömmer tiden. Tar ett glas vin i ångan från maskin.
Ja, det var väl ett intressant sommarminne, eller hur?
Mycket lärorikt.
Välkommen säger jag till dig då, nästa i stafetten, Åsa Bodén.
Tack.
Nu ska jag berätta för dig om ett minnes, eller något som jag drog mig till minnes, som man kan säga var en lite Ja, du får höra helt enkelt. När jag växte upp så hade jag hund. Jag växte upp med hund. Men katt däremot, det var jag. Jag var rädd för katter. Min mamma hade alltid sagt att katter var lömska. Så jag kände mig eller rädd men reserverad. Men däremot så hade familjen, övriga familjen med Olle och de två barna, önskat sig intensivt en katt. Och jag hade hållit emot. Så vi hade fiskar och det var underlat. Men nej, inte katt. Men så åkte jag på kurs. Det här var en sensommar. Så jag var bortrest hemifrån 2 veckor. Och när jag kom hem, då sa de här att är det så att du flyttar om vi skaffar en katt? Ja, det tyckte jag väl var att ta i. Så att då sa de, ja, då ska vi ha katt nu. Och sagt och gjort så var det ju första bästa annons i tidningen om att det fanns katter att hämta. Det fanns i Gene. Så dit åkte Olle och Ida och hämtade den katt som så småningom då fick heta Gustav. Och det var en väldigt lugn och gullig katt. Så det var inte, vad ska man säga, det var den sommaren jag lärde mig inte bara att bli väldigt förtjust i vår egen katt. Utan det var en förändring i mitt liv på så sätt. Att numera ser jag med stort intresse på alla katter. För jag tycker att det är såna personligheter och så egensinniga djur. Så att som sagt, det var en sån här livsförändrande händelse en gång för 25 år sedan. Och Gustav, han blev för övrigt 18 år gammal. Oj, ja. Ja, så att det var en väldigt kär familjemedlem i många år. Och då tänkte jag att efter det minnet så skulle jag då vilja spela en sommarvisa. Eftersom dottern heter Ida så tänkte jag att det får bli Idas sommarvisa.
Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart på sommaren och gör lite somrigt. Då kommer blommorna snart. Jag gör så att blommorna blommar. Jag gör hela kåhagen grön. Och nu så har sommaren kommit, för jag har just tagit bort snön. Jag gör mycket vatten i bäcken så där så det hoppar och far.
Där fick vi njuta av Idas sommarvisa. Mm. Jag ska berätta ett sommarminne som jag inte vet hur mycket eget minne det är. Utan det här var någonting som hände sommaren 1954. Och det är klart att jag kommer ihåg. Men själva historien är berättad så många gånger. Och det var sen, det hade blivit att vi berättade den väldigt ofta i familjen. Framförallt min mamma. Mm. Det här var sommaren 1954. Mitten av sommaren. Och det skulle vara solförmörkelse. Och det var ju någonting väldigt märkvärdigt. Och vi bodde som vanligt på Öland, i Byxekrok på norra Öland. Och där skulle tydligen solförmörkelsen upplevas som starkast. Och jag vet att det var så märkvärdigt så att mina kusiner, mina fastrar och farbröder, alla kom då till Haget, som det hette, där vi bodde på Öland. Och det pratades oerhört mycket om detta att man skulle sota glas.
Det var väldigt viktigt.
Man skulle sota glas. Och man fick sig berättat alltså innan att vi fick inte titta upp mot solen. Vi måste ha dessa sotade glas. Och det skulle bli alldeles mörkt. Fåglarna skulle sluta sjunga. Korna skulle sluta råma. Och det där blev ju så oerhört uppladdat. Alltså vad vi skulle uppleva då denna sommardag 1954. Så kom den dagen. Och där på Haget där vi bodde, det var ungefär lite grann som Bullerbyn. Det var alltså flera olika hus. Så alla samlades på det stora gårdstunet. Och med min pappa och min farbror då, som delade ut de här sotade glasen. Och strax innan det stora skulle ske, då kommer det en bil körande upp på vårt gårdstun. Och min faster och farbror, min faster och min mamma blev alldeles... De kände igen bilen. Det var alltså en vit, stor, som barn sa vi Bjuck, men det var någon Buick. Den var vit och brun, och in kommer den bilen och ur kliver prinsessan Sibylla och alla Hagasessorna och lillprinsen. För de var ju också sommarölänningar, och de skulle någonstans till norra Öland, men hade på något underligt vis förirrat sig till vårt Haget. Så det, jag vet inte vad jag kommer ihåg mest. Och det var min faster och min mammas totala förvirring. Eller om det var pappas som då tog våra sotade glas. Och så fick de här i den här bjucken. Fick ta dem. Jag kommer bara ihåg att det var i solnedgången. Eller solförmörkelsen kom jag inte riktigt ihåg. Jag kommer bara ihåg den totala förvirring som utbröt. Och sen har vi ju fått detta berättas. Och sen blir ju alltid historien lite mer... Den blir lite förskönad, till slut ser den ju omslagen eller inslagen ett paket. Men det var i alla fall mitt minne, eller vad det är, från solförmörkelsen 1954 på Öland. Och innan vi avslutar, vi ska avsluta med min önskemusik, och det är Den blomstertid nu kommer med Lill Lindfors och Nils Landgren. Men då ska jag göra mig till tolk för alla vi som har varit programvärdar här under våren. Vi som har nu avslutat då med våra sommarminnen. Vi kommer tillbaka till hösten igen, och då börjar vi, då är det ju val, och då börjar vi med, börjar med fyra valprogram. Och, men först nu har vi succén från somras eller förra sommaren och ännu förra sommaren, våra sommarpratare som startar den 1 juli, 31 stycken. Men då tackar vi oss, Ann-Sofie, och sen så njuter vi utav Den blomstertid nu kommer.
Ja.
Tack.
Tack.
Den blomstertid nu kommer, med lust och väldigt stor. Du nalkas ljuva sommar, på gräs och grönan jord. Med blid och livlig värma, till allt som varit död. Se solen strålar närma, och allt blir åter fött. Den blomstertid nu kommer, med lust och fägring stor. Du nalkas ljuva sommar, då gräs och gröda gror. Med blid och livlig värma, till allt som varit. Säg solen strålar närma, och allt blir återfött.
Grovädersdagen trycker mot takåsen. Det luktar mögel och sorgsenhet. I hjärtats ena kammare molar raseriet. I den andra sitter döden och gäspar. Plötsligt kan glädjen uppenbara sig. Morgonfräck, prålande, som tuppen på en gödselstack.
Veckans dikt, och det var dikten Glädjen, skriven av Werner Aspenström. Och den är hämtad ur samlingen Hundarna som kom ut 1954. Och det var Bo R. Holmberg som läste veckans dikt, och avslutande musik, där hörde vi Errol Gardners Misty.